Kristus är mitt liv. Har du någon gång känt dig förslavad i synden? Det kanske har att göra med en sexuell frestelse, ilska, brist på tålamod, bristande självbehärskning eller fruktan och oro istället för att lita på att Gud har kontrollen över ditt liv. Kan du identifiera dig med att du vill göra det som är rätt, men ju mer du försöker i din egen kraft, desto mer misslyckas du? Eller hur du försöker sluta med en syndig och dålig vana, och ju mer du försöker, ju mer uppgiven känner du dig. Idag så ska vi gå till Romarbrevet 7 och vers 13-25. Och i denna text så kan vi alla på ett eller annat sätt känna igen oss. Här så ser vi jagets, köttets kamp med synden under lagen och dess oförmåga till förändring. Hur hjälper då detta dig och mig i kampen mot synden? Vänd er nu med till Romarbrevet 7 och vers 13 och framåt. Så vi läser från Romarbrevet 7 och vers 13. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att han skulle avslöja som synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men det är inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss denna text som är nyttig och viktig för oss. Tack för att det är ditt ord. Hjälp oss att förstå den. Hjälp oss att tillämpa det in i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Innan vi börjar titta på dagens text, så låt oss först förstå i vilket sammanhang den var skriven. I Romarbrevet 1-4 så har vi lagt märke till evangeliets kraft till frälsning. Hur vi har nåd genom tron blir rätt för det förklarade inför Gud. I Romarbrevet 5-8 så ser vi hur evangeliet inte bara är, och det är inte bara så att det bara är evangeliets kraft i frälsning, utan också till förvandling, till förändring i våra hjärtan. Hur vi genom nåden får kraften att leva det kristna livet. Och i de första 6 verserna i Romarbrevet 7 så Paulus talat om den troendes frihet från lagen. I vers 4 så har den kristne blivit dödad från lagen, så att de inte längre står under lagen utan under Kristus. Och som Paulus tidigare sagt i kapitel 8, att den kristne står under nåden. Och detta för att vi ska bära frukt åt Gud. I Romarbrevet 7, vers 5 så står det bokstavligen: för när vi var i köttet så verkade de synliga begären genom lagen i våra lemmar för att bära frukt åt döden. Här så kännetecknas den icke pånyttfödda, den icke-kristna människan som den som är i köttet. Med köttet här så menar Paulus inte att det fysiska är ont. Han talar i frälsningshistoriska termer, som tiden innan vi blev frälsta och tog emot den helige ande. Att vara i köttet, det har att göra med att befinna sig i Adam, i synden under lagen, i den gamla människan som är bedragen av sina begär. I köttet så kan vi inte hålla lagen. Och detta står i kontrast till att befinna sig i den nya tidsåldern som kommit med Kristus. Att vara i honom, under nåden, i anden. De som har fått den helige ande och befinner sig i anden, de är däremot fria från syndens makt och lagen, så att de kan bära frukt och behaga Gud. Senare i Romarbrevet 8, vers 9, så talar Paulus precis på samma sätt om de icke pånyttfödda som de som är i köttet. Där det bokstavligen står: men ni är inte i köttet, utan i anden, om Guds ande bor i er. Men om någon inte har Kristi ande, så tillhör denna person inte honom. Så även om vi som kristna frälsningshistoriet inte är i köttet, så har vi fortfarande kvar en kamp mot köttet. Och Romarbrevet 7:5 är en nyckelvers som Paulus utlägger genom hela kapitel 7. Där han förklarar vad det innebär att vara i köttet under lagen. Vers 6 däremot är nyckelvers för att förstå Romarbrevet 8. Vad livet i anden innebär. Och det står så här i Romarbrevet 7, vers 6: men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har gått bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Dessa verser de uppenbara tydligt kontrasten mellan den gamla tidsåldern under lagen och den nya i anden. Och ofta när man ser på Romarbrevet 7 så är den stora frågan om Paulus talar om sig själv som kristen eller som icke-kristen. Ja, jag tror personligen att denna debatt leder till att vi missar vad Paulus egentligen vill säga med den frälsningshistoriska spänningen mellan den gamla tidsåldern under lagen och den nya med livet i anden. Att leva under den gamla tidsålderns styre, det är någonting som karakteriserar den icke-pånyttfödda människan. Även om vi klivit in i den nya tidsåldern med livet i anden, så kan vi fortfarande som kristna gå tillbaka under den gamla tidsålderns inflytande. Där vi i köttet på nytt sätter oss under lagens påverkan. Och
Paulus han tar upp ett liknande problem i Galaterbrevet. Det kristna på nytt vill gå tillbaka till den gamla tidsåldens styrande lagen. Han säger till dem som är på väg tillbaka under lagen i Galaterbrevet 3:3: är ni så dåraktiga? Ni som börjar i anden, ska ni nu sluta i köttet? Och efter att ha talat om den kristnes frihet från lagen i Romarbrevet 7:1-6, så förklarar Paulus i vers 7-12 att lagen i sig inte är synd, men hur synden använder lagen för att väcka begär i honom. I detta stycke så ser vi hur lagen och synden är aktörer, de som agerar, medans jaget Paulus är passiv. I vers 7-12 så visas också tydligt hur Paulus identifierar sig med Israel och Adams erfarenhet. Det han beskriver i de här verserna, det passar inte helt in på hans eget liv, vare sig innan eller efter han kommit till tro. Till exempel så fanns det ingen tid då han var helt utan lagen, som vers 9 talar om. Vad han gör här är att han målar upp en frälsningshistorisk kontrast mellan den gamla och nya tidsåldern. Han visar hur den icke-pånyttfödda människan i köttet är den slavande synden, och lagen, den passivt styrs av synden. Och efter att han visat att lagen är god och hur synden använder lagen som en bro för att döda, så brister Paulus vers 13 ut, och det är där vi börjar idag. Har du det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden, för att den skulle avslöja som synd, den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom brudordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Här så försvarar Paulus att det inte är lagen som orsakar död, utan synden. Och här så byts kameravinkeln från att ha beskrivit situationen utifrån syndens och lagens handlande, där jaget är passivt. Så får vi nu följa situationen utifrån jagets perspektiv. Här så är det Paulus själv som är aktör, den som handlar. Och han handlar tillsammans med synden, men som en som är såld, som slav under synden. Har ni någon gång läst en bok eller kollat på en film där man får uppleva samma händelse utifrån mer än en persons perspektiv, eller för er som vill ha sport, man kollar på ett mål från olika vinklar? Det är det vi får göra här. Det är det jag tror Paulus gör i vers 14-25, att han byter perspektiv när han förklarar vad det innebär att frälsningshistoriskt befinna sig under den gamla tiden under lag. I dessa verser så byter han till att tala i historisk presens, som om han just nu befann sig i situationen, så att vi kan identifiera oss med hans erfarenhet. Och samma händelse berättas, men utifrån Paulus perspektiv, där det blir tydligt att människan själv är ansvarig för sin synd. Och detta stycke kan delas in i tre delar. I vers 14-17, 18-20 och vers 21-25, som alla har en liknande struktur med ett erkännande, beteende och en slutsats som styrker erkännandet. Romarbrevet 7, vers 13-25, det påminner mycket om klagosalmerna i Saltaren, där författaren skildrar sin desperata situation, men avsluta med att se sin situation utifrån Guds perspektiv. I den första delen, vers 14-17, så börjar Paulus med ett erkännande om moralisk oförmåga. Han säger i vers 14: vi vet att lagen är andlig, men själv är köttslig, såld till slav under synden. Tidigare hade Paulus sagt att en kristne dött från synden och dödens makt, och att en kristne inte längre är slav under synden och lagen. Och i Romarbrevet 7, vers 5-6 och senare 8, vers 9, så talar han om hur den kristne inte är i köttet utan i anden. Låter då, men jag själv är köttslig slav, såld till slav under synden, låter det som en typisk beskrivning av en kristen, som är den vanligaste tolkningen av detta avsnitt? Jag skulle inte vilja hävda det. Vad talar detta för något uttryck? Jo, i vers 15: jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Som slavade synden så kan han inte förstå att han gör som han gör. Även om budet säger att han inte ska ha begär, så kan han inte stå emot. Och han gör det han hatar. Så vi ser hur hans erfarenhet bekräftar hans bekännelse av moralisk oförmåga. Och detta så drar han två slutsatser. För det första säger han i vers 16: men om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Så felet är inte lagen, den är god, utan istället för det andra i vers 17: men det är inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Den människa som befinner sig under lagen är slav under sin synd. Det är detta som är typiskt för den icke-kristna människan. Men frestelsen finns även där för den kristna. Att gå tillbaka under lagen och söka hålla den i sin egen kraft. Och detta är någonting vi ser tydligt i Galaterbrevet. Hur Paulus varnar galaterna för att på nytt sätta sig under slavoket. Och vem av oss kristna har inte någon gång känt oss som Paulus, där vi på nytt halkar tillbaka in i den gamla tiden, där vi försöker behaga Gud genom köttet och vår egen förmåga, där vi i vår egen kraft försöker bli fri från en dålig vana, som till exempel orena tankar, ilska eller bristande tålamod, eller där vi i vår egen förmåga försöker tvinga oss själva att växa i vår bibelläsning och bön, men att vi fastnar på vägen. När vi gör det, då lever vi som om vi vore slavar under synden och är oförmögna att göra det vi vill. Även om vi i Kristus har blivit en ny människa, så finns fortfarande vår gamla människa kvar. I Adam, i vårt kött, så kan vi inte behaga Gud. Och Paulus beskriver här i Romarbrevet 7 igen en sjuklig självupptagenhet, där vi fokuserar på oss själva och vänder oss in i oss själva. Märk väl att i Romarbrevet 7 så står jaget i centrum. Jag. Medan anden är i centrum i Romarbrevet 8. Det är genom anden vi får kraften att leva det nya livet i Kristus. Till skillnad från lagen som är god, så bekänner Paulus på nytt i vers 18 sin moraliska oförmåga. Han skriver: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Detta bekräftas på nytt av hans beteende. I vers slut på vers 18 och vers 19 så säger han: viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är tydligt att han är slav under synden. Han förmår inte att göra det goda. Det lagen förbjuder, det gör han. Och det lagen befaller, det klarar inte av att göra. Han är en slav under sitt begär. Och vi får slutsatsen på detta i vers 20. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Att befinna sig under den gamla frälsningshistoriska tiden i köttet under lagen, det innebär att vara förslavad i synden. Detta talar inte bara om en kamp mot synden, utan om ett totalt nederlag. Är detta den normala erfarenheten för en kristen? Jag skulle inte vilja hävda det. Detta är erfarenheten för den som är utanför Kristus under lagen. John Wesley, grundare till metodismen, han hade tillsammans med bland annat sin bror Charles och George Whitfield en så kallad helig klubb. I sin klubb försökte de leva metodiskt i enlighet med vad Bibeln lär. Problemet var att John än inte själv hade blivit omvänd. Som oomvänd så begav han sig till Amerika för att arbeta som missionär. På färden över kom skeppet som han befann sig på ingen storm, och John greps av fruktan för döden. Med på resan så fanns också Hanhut-missionärer, Moravians på engelska. Wesley, han slogs med häpnad över vilken frid och vila de hade i stormen. Väl i USA så misslyckades han med sin mission. Och han skrev i sin dagbok så här: jag reste till Amerika för att omvända indianerna, men vem ska omvända mig? Tillbaka till England och London så fick han hjälp av en man vid namn Peter Bower, en Hanhut, som uppmuntrade honom att läsa Luthers kommentar till Galaterbrevet. Den 24 maj 1738 så skrev han i sin dagbok på kvällen att han motvilligt gick till ett Hanhut-möte där man läste förorden till Luthers kommentar på Romarbrevet. Klockan 8:45 så kände han hur hans hjärta blev varmt, och han började förtrösta på Kristus och endast på honom för sin räddning. I denna stund skriver han att han fick frälsningsvisshet om att hans synder var borttagna och att han hade blivit frälst från dödens och syndens lag, vilket är ett citat från Romarbrevet 8, vers 2. John Wesley, han är ett exempel på en person som i sitt oponyttfödda stadie under den gamla tidsåldern försökte att hålla lagen. Kanske just du, likt Wesley, har försökt att leva det kristna livet utan att ha kommit till omvändelse. Du kanske strävar efter att göra det goda. Du samtycker till att lagen är god, men du är en slav under din synd. Det du vill göra, det gör du inte. Och det du hatar, det gör du. Det finns befrielse att få. Det är det vi har sett i Romarbrevet kapitel 1-4, att förtrösta på Kristus och endast honom för din räddning. Inte på dina gärningar. Du kan inte rädda dig själv. Och på samma sätt kan du inte heller ändra ditt eget hjärta. Det är helt ett Guds verk och hans nåd. I Jesus så erbjuds till alla som i förtröstan kommer till honom nåd till frälsning, men också nåd och kraft till förvandling. Som kristna så kan vi också ibland känna det som vi inte kan göra det vi vill, att vi gör det vi hatar. Vi har nog alla haft en upplevelse vi tillfället. Och innan Jesus kommer tillbaka så kommer vi aldrig att få en fullständig seger över synden. Fastän vi blivit fria från synden och lagens makt över våra liv, så glider vi så lätt tillbaka in i köttet. Vi hamnar under den gamla tidsåldern, styrande lagen. På samma sätt som en icke-troende måste förtrösta på Kristus som sin enda räddning, så måste också den kristne göra detta. Vi är uppmanade, som vi såg för några veckor sedan i Romaret 6, vers 11, att räkna oss som döda till synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Och i och med att vi har gått in i den nya tidsåldern så har vi fått anden som vår hjälp, och han ger oss kraften att döda synden i våra liv. Och förenade med Kristus så får vi genom anden kraften att leva det nya livet. Och detta är någonting, den här kampen att vi får döda synden och leva med andens hjälp i det nya livet. Det är någonting vi måste söka dagligen genom våra liv. Utlämnar åt oss själva och köttet så kan vi inte hålla lagen. Men genom anden så blir lagens krav uppfyllda i oss. Eftersom Kristus har levt upp till alla lagens krav i vårt ställe. Med detta sagt så skulle jag säga ett varnande ord om den så kallade Keswick-teologin, som ibland också går under namnet på engelska Higher Life in Christ Theology, eller andra välsignelse-teologi, i vilket ljus många tolkar Romarbrevet 7 och 8. Inom den här typen av lära så delar man in den kristna i olika typer av kristna, som till exempel den kötsliga och den andliga, den andedöpta eller den icke-andedöpta. Och man ser det kristna livet som två steg. Först så blir man frälst, och sen så måste man få en överlåtelse, upplevelse, då man får seger över synden. Och vi är inte emot upplevelser. Gud kan verka mäktigt in i våra liv. Det är sant att vi ska bli fyllda med anden och ordet. Men den här typen av teologi som går med slogan Let go and let God, släpp taget och låt Gud, den leder ofta till passivitet i kampen mot synden. Om vi har kommit till en sann omvändelse och tro, så behöver vi inte vänta på en upplevelse där vi får seger över synden. I den stunden en person blir frälst så dör hon bort från synden och lagen. Och i Kristus så blir hon förenad med honom för att i anden leva till nya livet. Romarbrevet 8 är inte en andra välsignelse som en kristne kan inträda i, utan är någonting som är givet alla kristna. Romarbrevet 8, vers 9, som vi citerade innan, där står det ordagrant: men ni är inte i köttet, utan i anden, om Guds ande bor i er. Men om någon inte har Kristi ande, så tillhör denna person inte honom. Alla kristna har i och med frälsningen fått anden, men samtidigt behöver vi dagligen bli uppfyllda av anden. Så samtidigt som vi är i anden, så finns också vår gamla människa, köttet, kvar. Vi måste aktivt genom en heligandes hjälp döda köttets gärningar. Någonting vi kommer se nästa vecka i Romaret 8, vers 13. Att med evangeliet i fokus leva av nåd, det vill säga nej till synden och ja till Gud. Och tendensen och frestelsen finns där att bli passiva eller att gå tillbaka och leva det kristna livet i vår egen kraft, i jaget, istället för genom Kristus i anden. Detta för oss till den avslutande delen av Romarbrevet 7, där vi får följa jagets kamp mot synden. Av de två första delarna framförallt används av de som förespråkar att Paulus talar om sig själv som en icke-pålitfödd, så är det speciellt det sista stycket som används av de som menar att Paulus här talar om sig själv som en kristen. Som jag nämnt så tror jag att Paulus talar om oss alla inför lagen, oavsett om vi är kristna eller ej. Paulus han börjar igen, som i de andra styckena, med ett erkännande. Och detta av moralisk oförmåga. Han säger i vers 21: jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I denna del så gör Paulus en olek med det grekiska ordet för lag, nomos. Han använder detta ord för att beskriva två motstridiga principer. Han finner på den principen att han vill göra det goda, men det onda finns hos honom. Hans beteende, eller hans bekännelse, ursäkta, av moralisk oförmåga, det bekräftas också av hans beteende i vers 22-23. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Detta är någonting som Paulus skulle kunna ha sagt både som en rättrogen jude och som kristen. Att leva under den gamla tidsåldern leder till slaveri. Utan den helige ande så har han ingen förmåga att hålla lagen. Detta leder till att Paulus brister ut vid psalmisterna i klagan till Gud i vers 24: jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och detta kan mycket väl vara ett rop både från en kristen och en icke-kristen. I och med Jesu död och uppståndelse så står det i Romarbrevet 6, vers 67: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröra sin makt, så att vi inte längre är slavar med synden. Den som är död är förklarad fri från synden. För att syndens kropp ska beröra sin makt. Men samtidigt så är det likadant sant att vi fullt ut blir frälsta från dödens kropp. Att vi inte blir det förrän Jesus kommer komma tillbaka. Vi har gått in i den nya tidsåldern, men vi har ännu inte fått se fullheten av den. Vi lever i spänningen mellan den nya och den gamla tidsåldern. Det är vad teologer kallar nu, men ännu inte. Det är därför Paulus senare kommer säga i Romarbrevet 8:23 att vi fortfarande väntar på våra kroppars förlossning eller friköpelse. Och efter att ha sagt: vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så kan Paulus inte hålla sig där. För att ha talat om vad det innebär att vara under den gamla tidsåldern, styrande lagen, så låter han oss som en som befinner sig i den nya tidsåldern i anden att få se lösningen på problemet. I vers 25 i början. Gud, våra tack. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Ett söndagsskolsvar. Vem handlar om? Jesus. Det är någonting som man kommer att expandera i Romarbrevet 8. Vi läser i Romarbrevet, vi tjuvstartar, även om vi kommer fortsätta nästa söndag på detta. Romarbrevet 8, vers 1-4. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom ordagrant köttet, står det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till yttre lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Svaret är det Jesus har gjort för oss. Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Låsat mig från syndens band. Han gjort mig vit som snö. Jesus har friat oss från lagens fällande dom och slaveri. Han har gett oss anden så att vi kan leva det nya livet. Problemet är när vi går tillbaka och lever i vår gamla människa efter köttet under lagen. Det är då vi får erfara Paulus slutsats i slutet på vers 25. Alltså tjänar jag med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vad är då lösningen? Att försöka hårdare. Att vända sig in i sig själv, i självupptagenhetens och jagets värld. Är det svaret? Nej. Då får vi erfara Romarbrevet 7, där jaget är i fokus. Ska vi då istället passivt se på? Nej. Då hamnar vi i Kessig-teologins dike. Nej. Jesus är svaret. Om du har glidit tillbaks under lagen i köttet, så sluta fokusera på dig själv och ditt jag. Se Jesus. Se vad han har gjort för dig. Och lev istället i andens frihet. Välkomna tillbaka nästa söndag för att lyssna till vad det innebär att leva det kristna livet i andens frihet. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du är Guds lam. Se Guds lam. Så ta bort världens synd. Vi vill bekänna att vi alla är benägna att glida tillbaks in i köttet under den gamla tidsåldern styra. Att vi är benägna att bli självupptagna, självcentrerade i vår kamp mot synden. Jag ber att du skulle hjälpa oss att öppna våra ögon och att se dig Jesus. Att fästa blicken på dig, du som är trons upphovsman och fullkomnare. Att det är nyckeln, att det är lösningen, att genom anden bli förnyad i våra sinnen och se Kristus. Jag ber att vi skulle få växa i vår kärlek och förståelse över Kristi fantastiska verk och bli förvandlade av nådens kraft. Vi tackar dig för att Guds nåd uppenbaras till frälsning för alla människor. Det är nåden som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Att det inte är köttet, utan att det är kraften som du ger oss genom anden. Så hjälp oss att vandra i anden. Och forma i var en av oss andens frukt. Vi ber om kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, här. Ber i Jesu namn. Amen.